Du lyssnar på Fascia Guiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla Ranje-Nordin och Jenny Karlsson. Jag ska börja med att ursäkta mig om min röst bryts lite grann, i och med att, som det kanske hörs om man har lyssnat på tidigare avsnitt, så är jag väldigt förkyld. Men vi har så extremt mycket roligt att prata om, och det vi har haft så kul när vi har spelat in podden, så att vi valde att spela in ändå och hoppas att rösten håller. Så att jag hoppas att ni som lyssnar också kan ha lite överseende med det. Och inte alls apropå det, men apropå podden då och dagens ämne, så är ju någonting som har pratats ganska mycket om, det är ju då en sjukdom hos hästar som kallas WFFS. Och sen så någonting som också i våran systerpodd Fasciaguiden har pratats mycket om, är en sjukdom som heter EDS. Och båda de här handlar ju bland annat om överrörlighet. Och när vi har pratat lite om det här, och Camilla, du har berättat mycket om det här, så har vi, i alla fall jag också, gjort en del kopplingar och sett att så här, kan man se ett samband? Kan det här på något sätt vara någonting liknande hos häst och människa? Och det är väl kanske det som är frågan som inleder till dagens ämne, där vi ska prata lite om just VFFS.
VFFS, som numera heter FFS.
Ja, du ser. Varför då?
WFFS står för Warm Blood Fragile Foal Syndrome. Och då har man tagit bort Warm Blood, därför man har även hittat det hos fullblod nu. Ja. Något enstaka fall har dykt upp. Så att, och det är nyligen, jag tror att det är, ja, det är väldigt färskt. Det här var ju någonting som skrevs och kom upp i dagen 2018, var det började skrivas mycket om det i ridsport, va? Att det föddes föl som var en uppfödare som hade fått något föl tidigare också, alltså fölen, antingen så man tror att de aborteras på ett tidigt stadium, det är man väl inte helt säker på, men så att alla inte föds. Men om de föds så de tappar, de är så sköra i huden, i skinnet, alltså fascian som är så skör så att den går sönder bara utav ett minsta lilla tryck. Och de har så ont så att de som har drabbats utav det då berättar hur hemskt det är att de, ja, tar man i dem så tappar de i princip, det blir öppna sår och de har ju fruktansvärt ont, så fölen skriker. Men så de avlivas ju. Alltså de kan inte, antingen så självdör de väldigt väldigt fort, eller så föds de döda, eller så aborteras de förmodligen på ett tidigare stadium.
Så det skulle kunna vara så att det finns många fler föl som har fötts med det här, men att, eller inte har fötts men som har burit på det, men då har naturen tagit hand om det tidigare.
Ja, det tror man ju att det då är så. Men vad man i alla fall vet är ju då, det skrevs ju om det nu igen, därför att SLU ihop med SVB då gjorde en studie på dem. Det var en mängd hästar, jag vet inte om det var mellan 70, jag kommer inte ihåg exakt vilka årtal, men man har alltså studerat en massa hästar, och hade inte jag den artikeln här så jag kan inte dubbelkolla hur många det var, men det var en stor studie där man gick igenom och tittade på hur vanlig den här genen är i våran SVB-population då. Och därför man vill ju inte, det är ju fruktansvärt att få en fölunge som man måste avliva liksom, och som dessutom har så ont. Så det är nog ingen kul syn. Men däremot så, och det här är ju då när de får den här, för den här genen är alltså vad man säger, kallar det för autosomalt recessiv. Autosomal betyder att det inte är könsbundet, det finns i kroppskromosomerna så att säga. De somatiska kromosomerna. Inte i X eller Y-kromosomen alltså. Och att det är recessivt innebär att den bäraren drabbas inte. Utan det är alltså en recessiv, en vikande gen som inte kommer till uttryck om när den är ensam så att säga i genparet.
Så det krävs att båda föräldrarna bär på det?
Det krävs att, båda föräldrarna bär på den för att få ett sjukt föl. Så att, och en bärare utav genen, vad man vet, har inga problem. Sen nu varför man börjar prata om det är ju alltså en liknande variant, jag vet inte om man ska säga någon slags släktskap mellan EDS och det här då, därför att EDS finns ju också typ 13-14 olika varianter utav EDS, varav man har hittat genen. Det är samma sak där, många utav de 13 utav dem har man hittat en gen som ger problem. Och det kan vara massor med olika typer av problem i fascian. Alltså med olika typer av kollagen. Beroende på vad det är för typ av EDS.
Och då pratar vi människor.
Nu pratar vi människa. Mm. Så EDS är på människa. Ehlers-Danlos syndrom. Och då. Om man säger att det är 13 olika varianter. Som man har hittat en gen för. Och någon variant. Drabbar. Kanske kollagen 5 och någon variant drabbar andra typer av kollagen. Och så att det är olika gener på de olika varianterna. Och sen så finns det N14 eller en variant då som heter HEDS. Vilket är en vanligare variant då, där man inte har hittat genen. Men att man tror ju fortfarande att det är någon liknande nedärvning. Men det verkar också vara väldigt miljöpåverkat. Men vi ska låta det vara då. Men det här med fölen. Alltså det är ett släktskap i sjukdomsmässigt eller defektmässigt. Just bara för att det drabbar kollagenet. Alltså fascian i djuret då, eller i människan. Och då kan man ju tänka sig att om man nu fascian drabbas. Och den blir alltså väldigt skör. Det hörs ju då fragile foal syndrom. Så då blir ju djuret väldigt instabilt så att säga. Så att om man ser på de här också den korta tid de lever, att lederna är ju väldigt liksom enormt veka och instabila, och så att skulle inte huden så att säga ramla av, så skulle de säkert få frakturer eller andra problem med senor och ligament och andra skador om de, när de börjar röra sig. För de är väldigt sköra då. Men så det är alltså en defekt som är genetiskt. Men, och då säger ju folk då att alltså SVB har ju gått ut med att alla hingstar måste testas. Man har hittat att med den här undersökningen nu som blev officiell i februari i år tror jag. Och då har man sett att den genen finns hos 7,4% av våra SVB-hästar. Medan den ute i Europa finns kanske 10-11%. Så att den är lite mer spridd ute i Europa. Och det som är viktigt då, det är ju att man liksom vet att de hingstar som har den, de är inte förbjudna att använda sig av väl. Utan man bara vet att man, om man använder en sån hingst, då är man tvungen enligt djurskyddslagen att ha testat stort också.
Just det, för att så länge bara hingsten bär på genen så är det inga problem.
Om stot inte är bärare och hingsten är bärare så har du alltså 50% chans att du får en bärare som avkomma.
Och jag tänker Jenny, du som föder upp en del, när du har gjort hingstval och sånt, är det här någonting som du alltid har reflekterat över eller sen de senaste åren sen det har lyfts väldigt mycket mer, eller någonting som du inte alls lägger någon vikt vid, eller hur resonerar du som uppfödare?
Jag ska väl ärligt säga att jag innan 2018 så la jag väl ingen vikt, eller jag hade väl inte ens koll på att det fanns, för det var det nog väldigt många som inte hade. Och sen när det väl kom till ytan och att det, just att SVB tryckte ju på ganska hårt över att allting skulle testas, och just att det finns ett krav att om du vill använda en VFFS
Ja, de satte ju direkt 18 krav på att alla hingstar skulle testas.
Ja,
och sen har de inte förbjudit att använda dem i avel.
Nej, men precis. Men de satte ju ändå att om du ska använda en sån hingst så måste även stona testas. Så jag testade ju faktiskt alla mina ston ganska omgående. Det gick ju ganska fort att få fram såna tester. Det var ju Tyskland, Labokin eller vad heter
det? Det finns labb i Tyskland som, ja, men, som men nu från hösten 18 oktober 18 så gör ju SLU också.
Ja, precis. Just bara för att jag lägger väl egentligen inte så himla mycket vikt vid det. Naturligtvis ska man inte korsa så att man får drabbade föl, absolut inte. Det skulle jag aldrig göra. Däremot om i och med att den är recessiv, har man ett friskt sto så, och jag vill använda hingsten, så skulle jag nog inte tveka att använda en som var bärare om mitt sto var, om det var icke-bärare.
Om det är en hingst som... Alltså jag tycker man får tänka så att om man kan inte bara... Alltså jag som är lite avelsnörd då... började ju då 2018 direkt när det här kom till ytan. Vet du, den sommaren så satt jag och skrev ut lister, härstamningslister, alltså i hur många led som helst, och satt och jämförde liksom, var kommer det här ifrån? Och jag har en ganska bild av var det finns. Jag tänker inte säga några namn nu.
När du säger var, menar du vilken ursprung?
Vilka linjer och vilka hingstar som där det kommer ifrån. De som har det och som är testade och har det, de finns ju officiellt, alltså, så det står ju på bluppen, alltså vilka som har och vilka som inte har, och det står vilka som inte är testade. Men det är ju bara de som inte lever som inte är testade, så att säga. Alla andra som används i avel, de ska ju vara testade. Alltså de får ju inte användas annars.
Nej. Precis.
De får inte licens annars, och du måste testa inför bruksprovet till exempel nu.
Ja, numera så tar de ju VFFS. VFF eller FFS.
Jag glömmer du väl vet nu.
Ja, jag glömmer. Det blir inte lika tungvrickare då. Men numera så gör man ju det samtidigt som man ansöker om pass. Så
ja,
kan du kryssa i, och då gör de ju det på håret de tar redan där.
Det är ju liksom en enkel
DNA-kort. Nu är det ju väldigt enkelt. Jag tänkte också så att om man nu ska avla och sälja, så tänkte i alla fall jag det, att om nu det här är ett bekymmer, för då visste man ju inte, när de satte in alla de här kraven, så visste man ju faktiskt inte hur utbrett det var. Och ska man då sälja då, en vallack spelar ju inte så stor roll, men om man då ska sälja ett sto eller en hingst eller någonting, så kanske man drar sig lite för att köpa om man inte vet om den är fri eller inte. Så tänkte jag i alla fall, så jag testade mina ganska fort. Mina var ju fria, så att det var ju ett icke-problem för mig.
Men en annan fråga här då, just apropå vad det mer innebär, så har man ju väldigt ofta sett att de som är bärare av den här genen också är överrörliga hästarna. De är oftast väldigt framgångsrika, och den senaste studien som publicerades, så var det ju att det var väldigt bra för dressyrhästarna, för deras rörelse i just bedömning och så, att det var någonting positivt. Och då tänker jag direkt på överrörlighet. För det är ju någonting som man ser på dagens dressyrhingstar, att de rör sig nästan onaturligt för att de är så extremt överrörliga, vilket vi ju premierar. Och sen så tänkte jag då återigen på överrörlighet hos människor, vilket oftast kommer ifrån den här sjukdomen EDS. Och där funderar jag då...
Det finns andra former av överrörlighet också.
Ja, men precis. Men EDS är ju ett väldigt vanligt symptom, att man är överrörlig. Och eftersom att det är den här kopplingen i kollagenproblematiken då, att det kan finnas någon koppling. Så nu bara spånar jag fritt och tänker högt. Men då tänker jag också att de som, människor som har EDS, så 98% av alla kanske, lider ju också av smärta. Samtidigt som de är väldigt överrörliga, så har de ju också ont fysiskt. Tror vi att det kan finnas någon sån koppling även hos hästarna som man inte märker, eller är det bara överrörlighet och det är positivt, eller hur? Nu spånar
alltså,
vi ju,
men jag vet inte, alltså, jag tror ju inte att om de hästarna som nu är det, om man tittar på de här 40 topplisterna dressyr och hoppning, så är det stycken hopphingstar och 3 stycken dressyrhingstar som är bärare. Och sen finns det då ett antal som inte är testade, där man inte vet.
För att de är för gamla då?
Ja, de är sådana som är döda. Ja, jag tror i alla fall. De är inte i avel. Men jag har inte luskollat om alla är döda. Men de är inte i avel längre i alla fall. Så att... Och jag, det är ju många framstående på båda sidorna som framförallt på dressyrsidan. Men nu sa man ju att det studien då som så att det inte hade någon fördel till hoppaven med det här. Fast när jag tittade så såg jag att det var ju alltså, några väldigt framstående som har gjort enormt mycket för hoppaven som faktiskt... Ja, där jag tror att det kommer ifrån.
Men det var väl mer att det gav, man kunde se att det gav sämre avstamp och hängande framben. Men det betyder ju inte att de...
Hängande framben kan möjligen. Men inte det där för sämre avstampet. Inte på, ja.
Nej, men och sen så finns det ju faktiskt hästar som presterar på absolut toppnivå som inte är perfekta enligt tekniken. Utan de har ju annat som gör att de fortfarande är så pass bra.
Förresten, jag håller inte med om hängande framben heller. Definitivt alls. På dem jag har sett som har det. De är väldigt istället väldigt rörliga uppe i bogarna och liksom.
Men det är väl så att det här är ett så pass nytt område så att det finns bara spekulationer.
Ja. Och det är ju inte bara för att några få, alltså det, man kan inte dra sådana slutsatser heller, men som sagt, man kan inte heller säga att skippa, för det är ju lätt, det hör man ju folk säger då, skippa alla som bär på det och liksom hingstarna ska absolut inte. Nej, men om det är en hingst som har väldigt goda egenskaper och likadant ston då, man ska ju överhuvudtaget inte avla på om det inte är liksom väldigt bra individer. Men om man skulle snabbt bara ta bort alla bärare som man liksom får fram utav den här genen, då skulle man få upp andra problem istället. Man minskar avelsbredden och får en väldig massa inavel. Och det är ju så alltså att både vi och hästarna är ju fulla utav muterade gener, defektgener så att säga, som aldrig någonsin kommer till uttryck och syns så länge de är i alltså en om det är recessiva sjukdomar. Dominanta så är det liksom lite annorlunda, för då kommer de upp så fort du får igenom så får du defekten eller egenskapen då, så att säga. Men när det är recessiva gener då bär du på den i tysthet. Om det är sådana som är liksom rent recessiva då, som många färger är och så till exempel.
Men nu när vi ändå pratar koppling mellan EDS och FFS då. Så någonting som jag funderar då på, i alla fall när det kommer till överrörlighet på människa, så pratar man ju då om att även om man är överrörlig så är man ju också väldigt stel och har ett ökat behov av magnesium till exempel.
Mm.
Då borde ju det gälla hästarna också.
Och även andra, alltså även om du har kanske någon, en gen som ger något defekt i eller jag vet inte om det, men som ger ett mjukare kollagen eller en annan typ av kollagen. Det finns ju så otroligt många olika typer av kollagen. Du kanske har mer kollagen 3 och mindre kollagen 1. Att det, alltså du vet ju inte vad effekten av den här genen är. Och du vet inte heller om att vi har avlat och lyckats få den att sprida sig i populationen. Man har hittat den redan på 80-talet så att den har ju funnits. Alltså det, och det är ju så det är. Men sen, ju mer inavel man använder och ju mer när man liksom uppfyller, om man tittar i stamtavlorna så är det ju många hingstar som går igen flera i, både från mammans och pappans sida så att säga. Så att, och bara för att de har goda egenskaper. Och är det är ju så man så att säga får den negativa biten på köpet. Så att du avlar på det för att du tycker att det är någonting bra du vill ha. Men samtidigt så får du ju de här defekta generna också och riskerar då att så att säga dubblera dem.
Men om vi...
det är ju det som är effekten utav för tajt avelsbas så att säga, för tajt som är alltså resulterar.
Svarade du på min fråga nu?
det var det jag skulle komma till.
Jag kände att det där flöt ut lite grann.
Ja, men precis, apropå magnesium, Camilla.
Vad jag skulle säga egentligen var ju att det var inte bara magnesium, utan jag tänkte på MSM och sen tänkte jag även kollagen, fast ja, även om man nu har en defekt i kollagenbildningen, det var så det började, så kom det flöt ut. Men så kanske man då kan stärka med att man är säker på att hästen verkligen får de aminosyror som behövs för att bygga det här kollagenet.
Och då pratar olika magnesium, MSM.
Specifika aminosyror då. Mm. Och då kanske man kan ge kollagen, fast det är ju ganska dyrt att ge sådana tillskott. Men framförallt se till att man har de aminosyror som brister. Så att hästen får en välbalanserad foderstat med rejält med lysin, metionin, sådana.
Som vi pratar överrörlighet och kroppen, kommer in lite på det här just med fascien. Kan vi, utan att grotta ner oss för mycket på djupet, bara så här förklara, vad är det som är skillnaden mot, jag vill ju inte säga en normalrörlig häst eller människa, men vad gör den här effekten? Vad är det som händer i fascien och varför behöver man då till exempel mer MSM, magnesium och sånt?
MSM är ju alltså det är ju organiskt svavel och det ingår ju dels i grundsubstansen i fascian, i de här glukosaminoglykanerna som vi pratar om ibland. Ja, glukosaminoglykaner är ju ett antal 6-7 stycken olika, som de flesta innehåller svavel, fast inte hyaluronsyra då, som är en specifik. Den innehåller inte svavel, men de behöver svavel. Så att för att grundsubstansen i fascian ska fungera så behövs det svavel. För att även flera av aminosyrorna som bygger upp kollagen är också svavelbärande.
Så man behöver hjälpa kroppen att bygga fascia för att man har problem med... Eller bygga,
det vet jag inte om man behöver, men alltså det kan vara kanske då ge någon effekt. Inte om, alltså nu pratar vi ju om de som man ser är överrörliga. Du vet ju inte om de... Det finns ju de som är väldigt överrörliga som inte bär på den här genen också, kan jag säga.
Så hur ska man tänka som hästägare då? Om man har en väldigt rörlig häst, det ses ju ofta som något positivt. Bör man vara uppmärksam på några tecken och att då ska man kanske börja fundera på tillskott? Eller bör man... hur ska man tänka?
Eller vara väldigt noga med att för är man överrörlig och jag tror ju inte, som du frågade förut, med om att hästarna skulle ha ont, för jag tror inte att, ja, det kanske den har om den inte blir proffsigt behandlad, kanske att den får lättare för ont för att den drar lättare på sig spänningar.
Skador också då?
Och skador kanske. Men alltså om den är instabil i fascian, så måste musklerna arbeta mer för att stabilisera. Så då får musklerna ta en massa arbete så att säga, som fascian annars skulle ha gjort lite mer passivt, om man säger så. Som inte hade krävt så mycket aktivt arbete. Och det tröttar ju ut musklerna och det ger spänningar.
Det var lite det jag tänkte flika in med, att man har nog en benägenhet att få alltså ökad skadebenägenhet för att man är så ostabil.
Och då, om man nu drar på sig en massa spänningar och på grund av att man är lite instabil då, så det är klart att då får man ju ont. Men jag tror ju inte att de här hästarna, om man tittar på dem nu som så att säga, hingstarna nu som har det här, bär på genen ska jag säga, inte har det här, men och som då kanske är väldigt väldigt rörliga, jag tror inte att de har ont. Då skulle de inte prestera på den nivån som de har gjort, utan då, men om man lyckas hantera det, men de kanske kräver lite mer omsorg. än en, en vanlig.
Så för att svara på frågan, ja. Så ja, i grunden så ska man nog vara extra noggrann och se till att hästen har en välbalanserad foderstat, så att den, ja, man är säker på att den får det den behöver. Sen tror inte jag att det skadar att man faktiskt stödjer upp lite förebyggande med alltså MSM och magnesium.
Nej,
det är klart och tydligt.
Behöver man också träningsmässigt tänka annorlunda?
Absolut, det tror jag. I och med att de är överrörliga och känsligare för översträckning eller överarbete. Och det tror jag absolut. Man behöver nog vara lite försiktigare i uppvärmning och uppbyggnad.
Precis, att man tänker noga på uppvärmning. Alltså det ska man ju alltid göra. Men att man de här är ju, om man nu ska säga då, säkert skörare. Mm. Så att inte lika tåliga för felhantering då.
Tänk att de är liksom lättare att tänja helt enkelt. De har ju liksom lättare.
Ja, de är. Ja.
Så att det är
sträckningar. Du får ju kanske det som man då man har ju prioriterat. Jag tycker att den här svikten och elasticiteten så att säga. Men det kanske har då gått.
Ja, jag ber om ursäkt, det är jag som håller på att riva min mick här. Jag ska bara rätta till den lite.
Ingen fara. Men en fråga på det då, för då tänker jag så här, jag själv är ju överrörlig och jag kan ju vricka foten bara av att jag går. Fast plötsligt så bara viker sig hela min fot. Mm. Så att om man till exempel har en häst som då ofta drar på sig småskador eller att den ofta vrickar sig eller bara ser lite oren ut någon dag och sånt.
Den kanske är mer känslig för att gå på ojämna marker.
Ja.
Man vet inte.
Nej, men jag tänker, kan det vara ett tecken, det skulle kunna vara ett tecken då på att hästen kanske är överrörlig om den ofta vrickar sig eller trampar lite snett och sånt. Likväl som att man pratar ju ofta om så här hästar som är bara väldigt snubbliga.
Ja, precis. Mm.
Utan anledning som man inte vet.
Alltså jag tror det är svårt, för samtidigt om man nu ska jämföra det med EDS och överrörlighet på människor, så samtidigt som de är överrörliga och lättare för att tänja så är de ju också stelare. Mm. Så det kanske är svårt att se via rörelse och grejer att de faktiskt är överrörliga.
Och jag tror också att om man ser på människor att man kopplar det här till en sämre proprioception. Alltså att du har nervsystemet inte får riktigt samma signaler vart du befinner dig så att säga. Och du kanske lättare. Men det har ju också med spänningarna att göra. Alltså för att om du har en spänd muskulatur och det sitter alltså muskelspolarna som sitter i muskelfibrerna så att säga, som känner av eller sitter mellan i muskelfibrerna i fascian. Om det är spänt så får ju inte de samma signaler. Då går ju inte signalen fram på samma sätt. Och de kan inte styra musklerna. Alltså för muskelspolarna ska ju liksom styra hur muskeln drar ihop sig och slappnar av.
Så det vi säger är att en häst som är snubblig kan vara både tecken på att den är överrörlig men också bara stel.
Men den kan vara stel för att såna, den är överrörlig också. Kan inte dra också några sådana slutsatser.
Men absolut.
Men nej, men det, jag vet inte hur vi hamnade i det här. Men det vart. Men som sagt, man kan i vilket fall inte bara säga att ta bort alla individer med. För att kommer man få andra problem istället. Och det finns så mycket olika, och dessutom kommer vi få ett sämre avelsframsteg så att säga. Om man nu
alltså,
ska prata.
Var inte rädd att avla FFS-hästar, men se till att det bara finns på en sida.
Ja, precis. Men och än så länge så är ju då SVBs rekommendationer sådana. Det finns ju några riktigt bra hingstar som är bärare, och då det finns folk som vill använda dem, men då måste man också veta att stot inte bärare.
Ja, och det tror jag de kontrollerar också, om du, de som har.
Ja, men alltså det är enligt djurskyddslagen så är du tvungen, därför att i djurskyddslagen står att du får inte bedriva avel som alltså kan riskera att ge lidande för hästen.
Ja, precis.
Eller djuret. Så att det Sen finns det ju, jag tänkte på, det finns en annan liknande defekt eller sjukdom som ja, defekt kan man väl säga, som är vanlig, eller vanlig vet jag inte. Jag vet inte alls, har ingen alls hur vanlig den är på, men som drabbar quarterhästar, som heter härda. Och det är också besläktad typ, alltså som drabbar kollagenet på något sätt. Nu är jag inte jätteinsatt i den. Jag vet att det är också en sån här recessiv defekt, som recessivt nedärvd, som man kan testa för. Och som quarterhästar testar för. Jag tror inte att man har hittat den på någon annan. Det törs jag inte säga. Men den heter Heredity Equine Regional Dermal. Och så var det något. Men där är det lite, de överlever ju. Det är inte säkert att man ser det. Det är lite samma problematik, fast det är inte säkert att det syns redan som föl, utan där är det tydligen vanligare att man upptäcker det lite senare. Jag vet inte om det är vanligt, men man kan upptäcka det lite senare när man börjar, som vid 2-3 års ålder, när man börjar sadla. Men då liksom bara går huden sönder och väcker sig. Så det, alltså huden blir väldigt lös och ja, man kan liksom rulla den i väck. Men det är också ett kollagenproblem.
Så men att, ser man överrörlighet där också? Alltså jag tror mjukare leder?
Jag tror det. Ja. Jag är inte säker, men jag tror det. Eller om det bara är. Jag tror att det är.
Så med andra ord, att ha fungerande kollagenproduktion är kanske viktigare än vad vi har tänkt på tidigare. Men,
det är nog ganska, alltså kollagen är ju inte kroppens vanligaste protein. Så att det, och fascian finns precis runt varenda cell i kroppen. Och fascian är inte bara kollagenet då, utan är även det här flödet som är mellan kollagenfibrerna. Men man fokuserar gärna på kollagenet. Men är kollagenet då instabilt, så måste man ju då liksom, ja, alltså då drabbas ju hela kroppen. För det, kollagenet finns ju i huden, i mellan varenda cell och finns mellan inuti och mellan alla organ. Runt blodkärl, lymfkärl, hjärta, lungor. Alltså,
ja. Man skulle kunna säga att det är ganska väsentligt.
Det är ganska väsentligt med ett fungerande kollagen. Sen då, som sagt, hur det drabbar är ju vilken. Och det, jag vet inte riktigt hur mycket man har kommit fram till. På vilket sätt det drabbar kollagenet i FFS. Eller FFS.
Men om vi ska summera det här lite, väldigt mycket tankar och idéer här, och det är ju meningen, vi sitter ju inte alltid på alla svaren heller, men vill ju verkligen väcka en dialog och en debatt kring saker och ting. Men om man ska summera lite konkret, så om man tänker då att om man då har en häst som är överrörlig, så skulle det kunna vara för att den då bär på genen FFS. Och då som hästägare så är det extra viktigt att man ser över foderstaten, att den är analyserad, och man ser över inte då bara grovfodret, utan att man tittar också på mineraler och så vidare, vilket vi kommer att prata mer om i andra avsnitt. Men att man är noga med foderstaten, man är extra noga med träningen, hur man lägger upp träningen och uppvärmning och även efter och så. Så att man är lite extra noggrann. Man ska alltid vara jättenoggrann med sin häst, men lite extra varsam kanske med vissa saker. Och rådet till uppfödare, oavsett om man gör det på hög nivå eller som hobbyuppfödare, att så länge man inte då tar två bärare, så räds inte för att använda de här hingstarna som bär på genen, för det behöver inte vara någonting negativt, utan det kan snarare få negativa konsekvenser för aven framåt om vi skulle börja utesluta alla de här hingstarna.
Och det är det folk inte tänker på. Alltså det är inte så att det bara är den här defektgenen man måste ta hänsyn till. Utan det finns massor med defektgener som alla individer bär på. Och börjar man då liksom strypa ner en egenskap och fokusera för mycket på det, då får man andra problem som kanske inte istället då går att testa för. För det ska man vara glad för, att det här finns ett gentest. Och då har man det väldigt enkelt, så att säga. Så man vet att man aldrig behöver para två bärare. Men det finns ju recessiva gener som inte går att testa för. Som man inte har något gentest för än, så att säga. Och dyker upp sådana, då får man ju större problem. Då är det liksom, ja, då har man inget, så att säga, ingen koll på att, eftersom det inte syns på bäraren att du bär den.
Ja, precis.
Ja, ska vi landa där för nu i alla fall. Kul.
Vi är sponsrade av Fascia Horse. Och Fascia Horse är en stor satsning på fasciabehandling av hästar som framförallt kommer gå av stapeln under 2023. Men redan nu så kan du som är intresserad av att jobba med behandling av hästar vända dig till Fascia Horse. För Fascia Horse är återförsäljare av förträffliga behandlingsmaskiner som hjälper hästen att bli mer rörlig och avslappnad och som är anpassade för fascia. Och Fascia Horse har även workshops och utbildning för dig som vill bli terapeut och jobba med hästar. Så gå in på fasciahorse.se och läs mer.